All right, motherfuckers!
All right, då är vi igång med podcasten som heter du, hashtag
förlåt
livet.
Att jag avbryter nu. Ja. Jag tänkte, kan du köra den som engelsk...
Avsnittet där... Ja,
som värmländsk engelska. Eller att du är en värmlänning som försöker att prata engelska. Går det ens?
Okej, vänta. Hur pratar värmlänningar?
Jag är jämt sugen på...
Hello and welcome to this podcasting. It's me, Mats, Ove and Kim. We're doing the podcastings together now and it's the episode is 298. We're having lots of fun and it's going to be a great episode.
Skulle du säga att det är en sjukdom eller en friskdom? Det. För ni ska ha sett Mats, alltså jag ser han i en kamera, väldigt dåligt ljus, men lite som precis innan vissa så här superhjältar typ transformerar, att det är som att någonting går sönder inom dem för att ge plats för den här nya. Jag vet inte.
Ska du slutföra den här meningen? Eller ska...
Nej, men liksom jag vill veta om du känner dig som att någonting går sönder eller att någonting expanderar.
Nej, det är nog mer expanderar då.
Expanderbyxor.
Nej, men det är mer som... Tänk dig att... det som kommer ut är ett vattenfall. Och beroende på vilka dammdörrar jag öppnar... Jag kan liksom styra det så då. Så det är mer som att man öppnar en dörr. Och ute det kommer det då.
Skulle du kalla det för en slags humoristisk squirt?
Nej.
Nej, inte heller.
Nej, det skulle jag inte.
Alltså, jag vill prata om det här med att liksom ha koll på sitt liv. Lite grann.
Avsnittet är 298 och nu ska vi prata om att ha kontroll på sitt liv.
Men det här jag nämnt tidigare, så jag måste ändå göra ett avtramp i det här med att så här, frugan alltid haft inställningen att det löser sig säkert. Mm. Och jag har typ sett det som, jag tror, topp 10 djupaste provokationer man kan utsätta mig för. Eftersom jag alltid har varit neurotisk, i alla fall tidigare i livet, det kanske är det på sitt sätt nu också, men inte alls på samma sätt, så blir det så här, det löser sig säkert. Det är lite som typ att man har en panikångestattack. Men du, testa att andas lite. Nu ska vi gå in här. Alltså det känns som att man inte respekterar problemet. Nu är det så att hon hade rätt. Men i alla fall. Jag skulle vilja prata om du har den känslan att du skulle vilja vara mer den som har mer listor, mer koll, mer insyn. Eller om du skulle vilja vara mindre det. I livet, i arbetet och så vidare. För idag en gemensam bekant till oss, ja det är väl din kompis mer och min bekant, Jocke, slår då en, så skriver typ såhär, du de där bräderna, vad var det då? Och så bara ringer jag upp, så bara, då står han på Byggmax och undrar vad jag sa om de där bräderna.
Mm.
Och det, alltså jag ser upp till det här. Och avskyr det på samma gång.
Ja.
Kan du förstå det?
Ja, alltså det tyder ju också på att han inte känner dig så bra.
Hur då?
Nej men, 3 av 4 gånger så kommer du ju inte att svara. Ja, alltså, och då står han ju där på Byggmax.
Man inte får kontakt. Ja, det är möjligt. Det är för sig möjligt.
Ja men, så då står han ju där och känner att fan, det här skulle jag ha frågat innan.
Mm. Mm. Men... Och alltså på något sätt, alltså jag verkligen djupt ser upp till det här. Och föraktar det på samma gång, vilket gör det lite roligare på något sätt. För att, jag alltså, så därför tänkte jag fråga dig hur du, alltså inte just till det, men till generellt liksom. Skulle det inte vara gött att vara lite mer manjana?
Alltså det är väl ganska mycket, eller?
Jag vet inte. Alltså, jag
är det ganska mycket och till mitt eget förtret. Alltså okay. Det hade varit skönt att vara mer organiserad liksom.
Ja, för mig,
alltså jag har försökt typ 8 gånger i mitt, nej det är en underdrift, 15 gånger med en kalender. Alltså tänk allt ifrån bakfickekalender till, alltså så duktig som jag är på att hantera en kalender idag, det är helt sjukt. Och då är jag ganska dålig idag. Men alltså du vet, jag har typ så här försökt och så har typ skrivit upp ett datum så här, någonting. Det kan vara ett möte eller sjukvårdstid eller vad som helst. Och så bara, så har jag ju kommit ihåg den där ändå. Och sen har jag aldrig mer skrivit i den.
Just det. Jag hade ett rekord i dumhet där. Och jag förstår hur det har gått till. Jag har ju stått i kalendern framför någon av mina klienter och bokat liksom nästa tid. Och så har jag sagt så här, ja men vad tror du, fredag klockan 3? Ja, har den personen sagt. Så jag hittade en bokning klockan 3 på en fredag som hette fredag klockan 3. Jag visste inte om det var en person som skulle komma till mig. Om det var en person som skulle, jag skulle koppla upp mig mot. Jag visste inte ens vem det var. Och jag, så irriterade jag på mig själv. Och det står i, med stora bokstäver också, så att det är tydligt att jag inte ens har brytt mig om den lilla detaljen att titta vad jag höll på med. Så det står så här, fredag klockan 3. Fredag klockan 3. Alltså. och till slut så tänker jag så här, jag kanske inte blev något. För det är ju mycket så när man har terapier att folk bokar av och måste göra något annat och så här. Så jag satt och klippte på någon filmsnutt eller någonting och sen knackade på dörren. Så kollade jag. 14:58 på en fred. Ah, fredag klockan 3. Nu får vi se. Oerhört frustrerande. Nej, men jag har ju lite koll så. Har jag. På grejer, fast jag gör ju misstag.
Det låter som det.
Ja, verkligen. Jag hade ju, jag ska ta en annan anekdot, jag kanske har sagt den, men jag hade ju en annan sån här situation när jag gick förbi receptionen på mitt jobb. Jag jobbar ju på Folkis. Och sen, alltså, och det här är ju det magiska då med mig, att jag snappar upp att den där personen som sitter där har en sökande blick.
Mm.
Den ska träffa någon och kanske att den tror att den ska träffa mig. Det ska den garanterat göra. Jag går fram. Så bara, hej. Ja, men tjena. Ja, ska vi dra igång? Alltså, det här var innan jag... Det här var typ 4 eller 5 år sedan innan jag liksom kunde förstå det här problemet jag hade. Så jag försökte ju... Jag skämdes så jävla mycket. Jag försökte typ mörka det. Så på mötet sen, alltså jag varit helt perplex. Men jag är ju bra med folk, så jag sa så här, något som jag tycker är rätt så nice när man sätter sig ner så här är att alla berättar, vad har jag för förväntningar på det här mötet? Och så fick alla berätta det, och då visste jag ju vad vi hade för möte. Och jag skämdes, jag gjorde verkligen allt för att göra ett bra möte liksom, jag skämdes så jävla mycket. Så ringde min chef mig samma eftermiddag, bara, tjena Kim, du hade möte idag med de här. De ringde upp sen. Ja, jag fattar. De har aldrig känt sig så väl mottagna på ett ställe. De ville verkligen tacka. Och då är det värsta av allt att det blir inte mindre skam av det. Det blir hyperskam av det. Så det blir liksom att mitt misstag att kolla, att inte skriva i kalendern, har nu utrönats till att jag har ljugit för dem jag träffar och för min chef och tagit credits för det. Man behöver typ duscha och ha en så här disksvamp efter det liksom. Nu för tiden så säger jag då som det är, vet att nu har jag glömt bort vad med, alltså så, då funkar det. I alla fall, det går bättre för mig nu för tiden. Men det jag tänkte på då är så här. Om du lär dig att planera som liten, blir du inte oerhört mycket sämre på att lösa problem då?
Jag vet det, antagligen. Alltså det är väl... Alltså båda två är ju bra.
Mm.
Jag tror att man måste bara göra en av grejerna. Och vara bra på en av dem. Tänk dig, det finns de som är dåliga på båda, Kim.
Ja, alltså det hade jag... Då hade jag nog inte levt.
Nej.
För det känns som att 80% av mitt liv fram tills i alla fall jag var 35 år består av att jag ljuger om att jag visste att vi skulle ses, så att det är jättekul att ses.
Nej, men jag har allting i huvudet, ja. Alltså ja. I celler, då. Så jag har ju, jag vet ju, även om det står i min Google-kalender vad jag ska göra och när, så jag kollar ju inte där för att se vad jag ska göra, utan jag vet ju i huvudet.
Ja, just det. Men vad händer om när det inte går vägen då?
Ja, det har inte hänt.
Bara att du missar något eller att du... Nej.
Nej.
Men så då är du super... Alltså du har ett kontrollsystem som typ är Gestapo-nivå på dig själv.
Nej, jag vet inte.
För jag har ju märkt en sak. Nu, du ringde ju till mig och vi spelade in den här podden för sent.
Mm.
Och du hade ju en känsla av att jag hade glömt den.
Ja.
Och det här är så jävla intressant, för att det gör ju också att många gånger när du har ringt mig, så det är typ obehagligt att du ringer mig, för det kan betyda att jag blir påmind om att jag har missat något. Fattar du vad jag menar?
Mm.
Men det här är ju också jätteintressant, för att så här gör ju min kollega också. Han kan typ så här: du, kom ihåg tandläkaren imorgon nu. Alltså, och då tycker jag ändå att jag wingar det bra, men är det liksom så okontrollerat så att man måste känna ett ansvar för det, tror du?
Nej, alltså det är rent, alltså att jag ringer, det är en rent egoistisk handling.
Jo, det fattar jag ju, men jag menar, okej, så då har du varit med om det så många gånger kanske.
Ja, men alltså du... Nu den här veckan, i och med att igår så när vi brukar spela in på onsdagar 19:30, det brukar vi göra.
Mm.
Det har varit en rutin den senaste kvartalet typ i alla fall. Och igår var ju du och jag på fotboll. Mm. I Borlänge, så då kunde vi inte spela in. Eller det hade blivit en annorlunda ljudbild i alla fall. Då bröt vi ju rutinen. Mm. Och då vet jag ju att någonstans i din reptilhjärna så är vi förbi onsdag, och då är podden förbi. Alltså, eller då finns inte den top of mind.
Jag tycker det är ordentligt att du kallar det för reptilhjärna här, bara så att jag får lägga in det.
Ja, det är okej.
Okay. Uh-huh.
Men så att då sa jag till min bättre hälft att nu måste jag ringa Kim och påminna hans ADHD om att vi ska spela in podd idag. Och det, ja, det gjorde jag ju rätt i då.
Ja, det gjorde. Men det är inte att vi gjorde något på onsdagen. Jag ska förklara hur det funkar för mig. För att jag är ju den minst strukturerade människan, men jag har enorm struktur på det jag gör. Typ. Så det här är för att jag inte har jobbat idag som jag har glömt podden. Mm. Det är därför, för det hänger inte. Jag hade en dag när jag skulle åka förbi och hämta någonting på affären när jag åkte hem. Det slutade med att jag glömde bort radion och laddade inte bilen till nästa dag. Alltså, ja. Då, det är som att man fäller hela mitt system liksom.
Mm. Jag har inte alltid varit så här, men jag har ju alltid kommit ihåg typ möten och sånt.
Mm.
Men sen tror jag att jag blev extra noggrann bara på, ja, men typ att se till att saker och ting blir löst, att ta ett mer större ansvar för slutprodukten då, i det här fallet att ringa dig då, och se till att ja, vi kan spela in. Ja, men jag tror det är från filmvärlden så att säga. För missar jag någonting där då kommer jag inte få jobba igen liksom.
Nej, och jag brukar vara ganska noga med det, men och som nu jag kan ha haft 100 terapimöten kanske. Jag har ju inte missat något.
Nej.
Men ibland är det ju också, och det är också ibland...
Kände du igen personen som knackar på då?
Ja, alltså jag kan glömma någons namn men komma ihåg vad som hände dem för 28 år sedan den här gången.
Mm.
Men det är ju, det är någonting annat. Men...
Ren och skär, härska teknik. Det är ju narcissism.
Det är nej, det är inte det att det som är kopplat till känslor minns jag ju. Jag har kvinnligt minne. Om man ska, nej.
Kallar det.
Det är lika för män, tror jag. Nej, men namn brukar jag komma ihåg nu för tiden. Om det är en klient och så. Men jag vet inte.
Det är stort.
Det är stort. Det är definitivt stort. Nej, men det har bara funderat mycket på det, för att det är också typ ett gott tecken. Ja, men som nu du ringde och så satt jag i stugan. Det är också ett gott tecken. Det är det här som blir det konstiga för mig. Jag fattar att för dig så är det bara samma sak igen. Det är liksom inte så här, åh vad kul och fräscht, utan, men för mig är det också att jag kan slappna av lite, men jag tycker att det är, jag vet inte, jag tycker det är skitsvårt, för att det är inte intresse, det är ingenting sånt, jag kan glömma bort det viktigaste jag har att göra en dag,
och sen och kan det, jag typ... det kan liksom det kan inte ens jag härbärgera. Vadå? Alltså för mig känns det ju när sånt här inträffar, så känns det ju som att ja, men någon ställer sig och pissar på mig. Så känns det.
Ja, liksom. Jag vet, och det gör ju inte saken bättre.
Det känns typ som att du har bokat in en dejt och sen dyker inte dejten upp.
Ja. Och det är så jävla missvisande, men jag fattar det. Och det i sig gör ju också att jag typ... Jag tror inte ens att jag hinner uppleva mitt misstag, för att jag försöker fixa det så mycket. Så att det blir så här, oj, förlåt. Ja, men jag vet inte. När han då säger så här, men du, hur många meter var det? Lät inte det mycket? Och står framför bräderna. Om jag förstod rätt så var det typ någon som lite så här tuta på honom, att han stod snett. Och då pratar han typ med en lugn ton om hur många brädor han skulle ha egentligen. Var det verkligen så många? Och jag vet inte, jag avundas det på ett sätt och inte på ett sätt. Jag vet inte hur man skulle...
På vilket sätt? Ja, men förklara. Jag fattar inte.
Jo, men för att om jag ska åka på en byggvaruhandel och köpa brädor utan att veta vad jag ska ha.
Mm.
Alltså, för mig är det lite samma sak som att inte svänga in hemma på vägen hem. Och bara, nej men, vad vet jag? Så det kan jag ju se upp till lite grann. Men också typ den här förtroendet för världen. För som du sa, han vet ju inte att du inte svarar alla gånger. Nej, men han kanske inte heller... Jag ger mig fan på att han aldrig har det problemet just därför. Om vi liksom ska gå in på någon slags...
Nej, så är det ju säkert. Alltså, du har ju ofta inte problemet innan du är medveten om det.
Nej, men jag menar också att om vi typ tar det här som något flummigt så här. Om man tror att världen funkar så funkar den så här. Tills den inte gör något mer naturligtvis. Men att, som du säger, jag har inte ens ljudet på min telefon idag. Dottern fick jag ringa upp. Jag såg att du ringde för jag hade telefon i handen. Mm. Alltså du vet, de här faktorerna. Men jag hörde när han ringde. Nej, jag ringde han för han skrev ett mejl. Skitsamma. Så jag tror att det kanske är så här, vad tror du om manifestation, Mats?
Jag vet inte. Vad ska jag tro? Eller vadå?
Nej, men det är ju den här idén att... Alltså de pratar väl om både frekvenser och skit. Det är väl inte det viktigaste. Men typ att om jag går runt och antar att världen är god... på riktigt. Och då typ drar jag till mig godhet genom att göra det.
Ja, alltså att visualisera mål och försöka dra till sig saker. Alltså genom att tänka det.
Ja, men eller, typ.
Eller, ja, visualisera mer kanske. Ja. Manifestera.
Manifestera. Jag visst har jag berättat för dig att Bashar finns det en snubbe som heter som för typ 38 år sedan såg ett UFO på himlen. Och efter det så kan han enligt sig själv bli intelligensen från en rymdvarelse.
Mm.
Det är en dålig grogrund för en karriär skulle man kunna tänka sig. Men nej, han är ju typ jättehögaktad den här personen. Och då blundar han bara och börjar hosta.
Vart då? Typ. På Nobelmiddagen typ? Eller vart är han högaktad?
Nej,
eller?
Han har väldigt mycket följare. Han har säljt mycket böcker och så vidare. Nej, mycket intervjuer och sånt.
Han har säljit mycket böcker.
Ja, jag hörde det själv.
Ja, okej.
Ja, men och han typ så här. Oh, good day, sir. Och sen säger han en annan person, skitsamma. Han menar ju att vi egentligen, alltså de frågar ju han om allt sånt här som människor i självhjälpsindustrin frågar om. Är du med? Varför har vi ångest? Allt sånt.
Mm.
Han menar i alla fall då att om man behöver inte göra någonting, man behöver bara sluta bråka med sig själv, så kommer man att dra all godhet till sig som man behöver. Och det är väl det kanske det. Tror du att Jocke kan ha haft kontakt med någon UFO:n?
Nej, men jag vet inte. Ja, utan att gå in på individnivå, liksom så, alltså om man börjar prata generellt så ligger det väl absolut, men det är ju så nonsens konstaterande. Det är ju såklart att om du är till freds, alltså Nalle Puh har ju inte så mycket ångest.
Ja, och när han fastnar och ska hämta sin honung. Så är det inte så kul.
Nej, typ knappt. Han är, då är det typ det är så här hans basala behov.
Ja, men om du skulle handla grejer på en byggvaruhandel.
Jag skulle komma därifrån med 10-30%. Nej, okej. 15-40% för mycket.
Ja, men du skulle ha med dig en uträkning och en tanke om det.
En tanke skulle jag ha.
Oh,
och sen skulle jag ta i överkant.
Ja, men lite så.
Och sen skulle jag typ bygga en halv hundkoja och hälla bensin på den och elda upp den. För det som blev över.
Va?
Och sen skulle jag inse att jag faktiskt behövde de där bitarna att elda upp.
Den sista där tycker jag kunde relatera till med dig på något sätt. Okej, okay, ja. Så du vill inte ha mindre kontroll. Du vill inte vara mer manjana.
Nej, men alltså det beror på typ så här, professionellt så känner jag att jag har koll. Alltså, och jag är också så pass trygg och rotad i det mesta jag gör att jag vet när jag behöver hjälp. Alltså när, så att där känns jag ju organiserad och jag är väl... Alltså jag tycker att AI har varit fantastiskt för läraryrket. Men privat är jag ju mer rörig. Alltså typ nu ska vi planera den här resan. Då är jag ju ingen stöttepelare att luta sig mot.
Just det.
Det skulle jag ju absolut gärna vara. Men det är jag ju inte.
Nej.
Eller typ så här, nu ska vi göra det här. I vilken ordning ska vi göra det? Ja. Jag vet inte. Vi får börja med något. Så är du med? Ja, men, ja. Är du med? Där är jag dålig. Och jag vet inte var det kommer ifrån.
Jag vet inte om du minns. Jo, du minns det. Vi åkte till Luleå precis när jag fick körkort och skulle spela rollspel.
Saab.
Ja, och då hade vi en kompis. Har den kanske. Som var väldigt strukturerad. Hade ju lagt fram alla papper med försäkringar.
Han är precis lika strukturerad nu.
Ja. Och jag vill bara berätta någonting. Den bilen var ju det körförbud på. Kom vi fram... kom inte någon körförbud. Eller det var någonting som gjorde att man inte skulle få köra en. Kom vi fram till i efterhand. Och jag menar, där har du... Om vi säger att du skulle ha planerat den här resan. och det varit körförbud på bilen, så hade jag ju inte blivit så djupt besviken som jag blev den gången.
Nej.
För det är ju också det som blir när folk verkar ha så jävla koll. Så bara, det har du ju inte. Du vet ju inte vad du håller på med ens en gång. Jag tror att det är det, för att jag vet inte, då blir det också värre. Men min teori är i alla fall så här, Mats. När barnen är små, typ upp till 12 år, då ska man förbjuda planering. För då får man wingers som kan lösa problem liksom as they come, förstår du? Mm. Sen exakt vid 12-årsåldern, då tvärvänder man. Det här tror jag är väldigt smart att göra så här. Nej, men egentligen, man skulle ha lärt sig först lite kaos och sen organisera sig. Å andra sidan, så när man är mellan 3 och 5 år så kanske livet är kaos. Så det kanske inte behövs, men det var en sån här tanke som jag fick.
Det är ju typ det man får lära sig på tal om filmutbildningar och så där. Det är, alltså, man planerar ju dagar och så här, inspelningsdagar, det ska ju liksom följa ett schema och ja, men man försöker alltid ge lite extra tid, för jag vet att ja, men så här, första bilden kommer att ta längre tid att ljussätta. Och sen när det sitter, då är det mycket lättare att ta nästa bild då, så att här kan vi ta 1,5 timme och sen vet jag att vi kan ta de här resten på 20 minuter var liksom. Istället för att göra schemat då, till exempel att varje scen får 35 minuter, säger vi. Så istället vet man att den första då kommer att ta mycket längre tid och sen kommer det att jobba på. Alltså, och man planerar ju det in i minsta detalj och sen så får man lära sig att det blir aldrig som man har tänkt sig.
Ändå. Ja. Men då verkar ju också planeringen på något sätt vara någon form av genomgång om vad man ska göra också. Att man typ påminner sig om vad det är som ska göras, eller?
Ja, såklart. Och alltså, om jag utgår från ja, men, vilken som helst av de filmerna jag gjorde. Så vi var ju ganska små teams där på kanske 4 till 8-10 personer. Eller så. Så att det är ju mycket lättare att kontrollera på det sättet. Men vi var ju ändå så här, ja, men testade vilka linser vi skulle använda, hur vi skulle ljussätta. Vi testade ju massa saker innan vi åkte och spelade in.
Ja, just det.
Men, och det gjorde ju att vi hade lite förkunskap, men det blev ju ändå inte som vi hade planerat. Liksom. Och det är väl bara, och det är ju, gillar man inte det, då ska man ju inte hålla på med livet. Nej.
Ja, för vi hade ju en kollega som jag har ju det här som på varje vecka så har något som kallas för GU, gemensam utveckling. Och det heter så för att alla profiler samlas och så jobbar man med gemensamt ämne. Och sen på eftermiddagen så skriver alla en loggbok som gäller för veckan och på fredagar så typ läser jag den. Och vi hade ju en kollega då som skulle börja, som ville att jag skulle berätta vilka ämnen vi skulle ha varje GU. Alltså under terminen, så att han kunde förstå vad han skulle förbereda sig på och sådär. Och alltså, jag höll på att säga upp mig. Alltså för att, men, och det här är intressant, utan att säga att det bara är det, men jag har ju en förklaringsmodell som stödjer att man ska jobba som jag tycker. Som såklart delvis är sann, men som också delvis beror på att jag vet inte hur jag skulle stå ut med att planera en hel termin och jobba efter det.
Men så jag gör ju terminsplaneringar och sen kommer det ju saker i vägen där också. Men jag måste ju se att jag får med alla moment som ska bedömas.
Ja, det förstår jag. Det blir en annan sak.
Och det blir och då min planering är ju ingenting mot någon som har ett kärnämne som svenska eller matte eller så. Deras planering är mycket hårdare. Jag har ju ändå så här, ja, om det drar över 2-3 veckor här så är det lugnt. Ja. Jag är så öppet liksom.
Nej, men för då jag har ju förklarat det så att det jag läser om på torsdagar då, det är ju det som sen ska utgöra inspirationen till vad ska vi jobba med nästa vecka eller i närtid. Till exempel om många skriver att de har svårt att sova, så kanske man ska jobba med sömn och avslappning den perioden. När många beskriver det istället för att jobba med den när någon beskriver något annat. Men det där har ju också varit en halvsanning. Hänger du med? Men nu var jag på en kurs som typ gjorde att den där halvsanningen typ blev väldigt, väldigt bra. För att deras liksom tes var att vi måste ta reda på vad våra grupper behöver om vi ska kunna öka närvaron i dem. Men problemet på en folkhögskola är att vi kan ju inte direkt läsa hela gruppens tankar varje vecka. Det var ju deras liksom skämt. Och då kunde jag säga, jo, det kan vi. Nej, ja, inte riktigt då, men eftersom folk skriver. Så det är intressant. Nej, men jag vet inte, jag kommer att tänka på det för att... någonstans på vägen ska man ju också definiera, är det här typ en trait? Alltså så här, är jag bara så här? Och jag borde skärpa mig? Eller är det här något som verkligen är mitt sätt att jobba?
Men då tycker jag att du kan gå tillbaks till han som hade sett UFOt där.
Mm.
Att sluta bråka så mycket med dig själv. Jag hade en jätterolig historia häromdagen.
Mm.
Som jag kommer att parafrasera såklart, men det var en kille som hans storebror föddes typ 4 månader för tidigt och fick en CP-skada.
Mm.
Inte en störning utan hade bara typ problem. Han gick, beskrevs han, som en blandning mellan en raptor och en Barbie-docka. Alltså jag tänker att en Barbie-docka är helt stel i benen.
Mm.
Och en raptor har ju händerna här uppe liksom.
Ja, just det. Ja.
Jag tänker att någonting sånt där. Men i alla fall så där de bodde typ så hade de varje sommar-ish så här vecka med happenings för rörelsehindrade och ja, men typ olika individer med liknande problematik där de typ fick göra grejer och det var allt ifrån pyssel och ja men lekar och få testa roliga grejer och sen fick ingen annan från familjerna vara med liksom utan det var assistenter och hela den biten och sen bjöds släkt eller ja, familjen in då, sista dagen och så var det en form av avslutande spex kan man
så
säga.
Så spex. Spex. Jag har spex.
Ja men ett spex alltså ett ja men alltså sketcher och sånt där. Och ja men och det var ju väldigt blandat då. Men och då var de där och kollade i alla fall och det, ja men det var ju någon som sjöng och lite sånt där. Mm. Och det var ju väldigt blandad nivå då, som det kan vara. Alltså, för du vet, paraply, det betyder ju mot vatten då. Parasol betyder mot sol. Och då tänker jag att Paralympics måste ju vara mot atleticism. Ja. Och så, alltså att det är liksom att det är, ja men så det här blir ju någon form av Paralympics i sketcher och så men
okej.
Men och då i alla fall, och då hade de en så här presenterare som då tog upp då var det ja men det var inte den här brorsan utan brorsan var liksom då själva anledningen att den här personen som berättade fick se och uppleva det här. Vissa kommer ju känna igen den här historien. Men ja skitsamma. Och då i alla fall så fick då ropade de upp och nu dags på scenen för Viga Sara. Och så kommer det in en tjej på rullstol då. Som ja, jag vet inte varför eller så, men sitter i rullstol och sitter liksom så här fastspänd och kommer in med en skötare då, som rullar fram henne. Och sen så knäpper de upp hennes där spännet som håller fast henne då. Så hon faller ner i sitt eget knä. Hepp! Det var det som var Viga Sara. Ja, ja, alltså att hon...
Var det hennes hela grejen?
Det var hennes del i showen.
Aha.
Viga Sara. Att hon kunde ligga i sitt eget knä. Då.
Alltså att de saknade ryggmuskler.
Ja. Tänk dig att sitta som förälder där.
Och inte veta att det här ska bli, ja.
Nej, för tydligen hade pappan sagt, men vad i helvete? Du vet så här.
Ja.
Viga Sara. Ja, men... Man hade ju gärna vilja se det.
Ja, alltså plötsligheten att någon bara kollapsar och att det är en del av en show. Men varför skulle folk känna igen den här historien, eller vadå?
Nej, men ja, vissa kommer att göra det. Skitsamma i det.
Mm-hmm. Ja, det är, jag tycker att... Jag var så rädd att jag skulle skratta på fel tillfälle, så jag blev liksom själv... Lite...
Ja, du blev överrumplad av dig själv.
Ja.
Men det är det här som... Du får tänka, vad hette han då? Bushran? Nej, vad hette han?
Bashar.
Bashar. Du, hoppa in, bli lite mer Bashar. Sluta bråka med dig själv. Skratta när du skrattar vill.
Ja, jo. Men jag kände mig liksom otillräcklig. För jag, dels vill jag kanske inte skratta ifall att du var funkofobisk.
Ja, nej, det är jag verkligen inte.
Nej.
Jag har väl uttryckt flera gånger att det är mina människor.
My type of people.
Nej, det är mitt folk. Det är vi förstår varandra.
Ja, jag tror det. Jag tror det. Men finns det en sensmoral här?
Nej, men att det inte krävs så mycket för att vara Viga Sara då. Nej, men inte vet jag om det finns någon sensmoral. Det är väl bara roligt. Det är dråpligt.
Ja, men det var ju så dråpligt så att jag fattar ju knappt det. Jag tror att man hade behövt vara där. Men du menar alltså att det här inte var förankrat hos... Hur gamla var barnen?
Nej, men det var ungdomar liksom.
Ja.
Tonåringar, om jag har förstått det hela.
Just det. Har du sett den... Vad heter han då? Vad är det, tveksam? Viktor någonting. Han gör ju någon show eller någonting på YouTube typ med två... personer som är handikappade.
Nej.
Viktor Klemming.
Flemming?
Nej. De har ju alltså... Det är jättekul tycker jag när det är personer som driver med sig själv som har olika utmaningar. Liksom. Det är ju inget nytt med det. Men där har de ibland... passerat gränsen för vad jag tycker att det är okej att skämta om sig själv med till och med.
Men är det han jag vet inte, det finns ju någon norrländsk CP-skadad kille som sitter typ, han är ganska liten och så typ han lyssnar typ på black metal och är skäggig,
ja.
Och så, fast han är typ så här. Det är någon som typ så här, man blir vad man äter, och så är det någon som sitter och käkar typ en hamburgare och så filmar man och tar, tack så jättemycket, tittar med en salladskål och blir en grön sak.
Jo, och det är något där som är skitroligt, men han har ju också en sån typ rullstol som är en säng, eller jag vet inte, alltså som han bara ligger i och som går upp och ner liksom.
Är det han, alltså han jag pratar om?
Ja, jag är ganska säker. Ja. Och där tycker jag att alltså jag får den här känslan som att så här, det är alltid kul när folk driver med sig själva, men du vet att ibland kan man känna att någon driver med sig själv, alltså typ egentligen som säkert, ja, men som du och jag kanske kunde göra någon gång när vi var små. Jag tror att det är därför man känner igen det också, att det är typ så här, alla skrattar så nu visar jag snoppen, alltså jag tror inte att vi gjorde, men förstår du att det går, och den känslan kan jag få ibland utav det. Så då är det ju inte så kul något mer.
Nej, men när det blir självutplanande.
Ja, exakt.
På det sättet. Så är det ju. Men ja, alltså jag vet inte. Men å andra sidan, vem är vi? Och säger jag åt andra vuxna människor vad de ska dra för gränser?
Nej, folk får göra hur de vill. Men jag har ju känt lite så med body positivity-rörelsen också. Där var det någon engelsk kvinna som... hade en film när hon typ kavla en deg. Du vet, såhär, slår degen i och det bara ryker. Och sen slår hon magen i med mjöl på så att det bara ryker. Och så börjar hon kavla sin mage. Det var kul. Men både på, när det blir så att man typ... Man ser typ att de inte ens tycker om vad de gör. Utan de gör det bara för att provocera. Eller för att... Då är det lite svårare för mig. Men den här CP-tjejen kanske... Det känns, hon överpresterar ju inte, utan hon gjorde ju bara ingenting egentligen.
Mm. Men det är också det som är...
Det roliga.
Ja, men vadå, försöka göra samma sak då? Det är det.
Alltså det är lite, jag är lite sen på bollen. Men de håller på nu att utreda. Ja, så sen på bollen är jag inte, för den här nyheten är från 13 maj. Men det hände väl typ 22 eller 21 april. Den här pojken som försvann i Borlänge. Och sen så blev det ju typ... Ja, men det slutade ju med att en massa skolor fick stänga för att de var rädda att det skulle hända någonting. Kommer du ihåg det här?
Mm.
Ja, 21 skolor fick stänga. Och det visade sig typ att...
För dagen.
Ja, för dagen. Ja, för dagen i och för sig. Men nu har de väl inte gått ut med exakt. Men som det låter lite mellan raderna så är det typ någon som har sagt något som någon har tolkat och någon har ringt polisen.
Mm.
Och nu håller man på att utreda om det här liksom är ryktespridning eller vad det är för någonting som egentligen håller på att hända då. Eller som hände i den här situationen. Och jag vet inte. Det är någonting med det här som... Hur ska det här... Alltså det här är vår tids största problem. För det första så verkar ju folk tycka att det är okej att ringa och... Eller att skriva saker och säga saker. Så att det blir en helt annan värld än när vi var små. Jag tror inte vi hade vågat ringa till polisen och skojanmäla någonting. Det tror jag inte. Vi hade däremot kunnat gjort mycket annat, men vi hade liksom mer rädsla för det kanske, jag vet inte.
Pratar om du och jag eller barn av vår tid? Ja, men det gjordes ju. Det ringdes ju en bombhot mot vår skola också. Skillnaden var att de inte stängde den.
Ja, och det är väl nästa sak. För att, alltså om det här nu var en ryktespridning som ledde till att 21 skolor stängde.
Mm.
Hur ska man hantera det här?
Ja, det är ju svårt att hantera på något annat sätt. Det är väl fullt rimligt. Du kan ju inte vara personen som säger att det där är nog bara något dumt rykte och sen sprängs en matsal med 250 elever.
Nej, liksom. Jag håller med dig. Helt sant. Men eftersom du inte kan vara det, blir inte, för om vi tittar till exempel på socialtjänstens orosanmälningar, det har ju liksom skyrocketat sen bara några år tillbaks. Mm. För man vill inte vara den som inte har gjort det, liksom. Nej. Förstår du? Men hur blir det i en värld? Är inte det liksom, alltså är inte det som är också problemet, typ så här, varför har BUP så långa köer? Jo, för att man måste ju... Man vill inte vara den som inte har ringt om man behöver hjälp.
Det är väl klart. Eller vadå? Jag fattar inte.
Ja, men det jag menar är att med det resonemanget som du hade, vilket är ett fullt rimligt resonemang, så här, jag vill inte vara den som har gjort att det smäller i en matsal och jag visste om det. Jag vill inte vara den som har hört att Elsa mår dåligt och inte har rapporterat om det. Jag vill inte vara den som är förälder och inte har rapporterat om det och så vidare.
Ja.
Ja, men, och det blir ju då någon slags det är ju inte ens en sannolikhetsprincip, utan det är ju typ så här: jag vill inte bära det här.
Nej.
Nej. Och som du sa, det var folk som ringde och bombhotade och det vart inte ens utrymningar. Alltså då specifikt bombhotas det ju. Och det blev inte utrymningar. Och nu så får det enorma konsekvenser. Och jag vill bara leka lite med tanken. Så om man är en 14-årig kille, lite ADHD, kanske druckit ett och ett halvt liter mjölk på morgonen, är lite peppad, jag vill inte säga energidryck. Och så häver man ur sig något jävla klumpigt. Och det leder till att 21 skolor stänger.
Mm.
Alltså, kan du se att problemet inte bara är den här pojkens?
Alltså jag tycker att det finns två sidor av myntet.
Mm.
Och det är väl bara pojkens fel. För tar man bort pojken ur ekvationen så händer det inte.
Mm.
Så att det är väl bara pojkens fel. Men sen så går det väl att ha en lång debatt om varför en 14-åring säger så. Då finns det väl massa andra som så klandras då. Föräldrar och social och skola.
Men jag menar inte bara så. Säg att du går tillbaka till att du var 14 år och hade haft Snapchat. Och så är du förbannad på någon den dagen. Och så bara...
Jag hade ju säkert kunnat skriva något sånt.
Ja, bara så liksom. Det jag menar är att hur ska vi få ihop en värld om vi bara ska leva efter man vet aldrig. Nu ska jag bara säga så här. Jag hade troligtvis inte varit den som har sagt nej, vi kör på. Heller, för att vem vill, som du säger, det hade ju kunnat vara ett katastrof. Det är inte bara tjänstefel kanske, utan vållande till andra människors död och lidande. Men hur ska vi få ett system som funkar? Och det är därför jag tog socialtjänsten och jag tog BUP också. Om vi hela tiden går på det som skulle kunna hända. Till exempel så socialtjänstemännen har ökat med 27% sen 2018.
Det är väl toppen.
Alltså, det är väldigt många socialtjänstemänningar som inte leder till någonting.
Ja, hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Ja, jag köper resonemanget, men hur ska samhället fungera på det sättet? För att om vi säger en gång för mycket, en gång för lite, så det här är alltså då 27%, så det är alltså en fjärde mer som arbete helt enkelt som man lägger på det här.
Mm.
Det behöver ju inte alltid finnas en minus plus som går på noll, men det betyder ju att den här fjärdedels arbetet tas någonstans ifrån.
Rimligtvis.
Ja, från människor som kanske skulle behöva mer hjälp, om man vet det. På samma sätt, om vi stänger ner 21 skolor, det har ju enorma konsekvenser för människor också. Till exempel är det väldigt många barn som äter bara lunch i skolan i Sverige. Så hur ska man landa i någonting i det här? Så handlar det då om att man ska vara svinhård på att... alltså skulle det vara så att socialtjänstanmälan medför ett visst ansvar till exempel? Eller om man... Alltså
ett ansvar för att anmäla, menar du? Det skulle det väl absolut kunna vara, alltså inom rimliga, alltså för det finns ju folk som gör det bara för att, ja men i brist på bättre ord, jävlas.
Mm.
Alltså för att vara svin.
Mm.
Och de kan väl dra till helvete. Sen, det finns ju fortfarande barn till exempel som lever under hemska förhållanden som inte... vars föräldrar inte blir anmälda.
Mm.
Så att det är ju också... Det är ju... Ja, men... Är du med? Det är
jag är helt med.
Så att... Ja, det, ja, men någon form av ansvar för... Men återigen då, ska du, om vi ska dra det till den spetsen, om vi säger att det är den här 14-åriga killen och det är en 14-årig typ klasskompis som varnar...
Det,
och sen händer ingenting eller det var bara ett skämt eller så.
Ja.
Det kan ju inte läggas hos den andra 14-åringen som anmäler det liksom.
Nej, och samtidigt kanske inte heller kan läggas. Om jag skulle säga till dig Mats, imorgon ska jag spränga en skola.
Mm.
Så skulle du med, alltså inte någonting var jätteudda, kanske tro att jag skojade.
Mm.
Mm. Och då är ju frågan, kan då det ens läggas på mig? Alltså, det är det här
alltså,
jag
menar som blir så konstigt. Jo, men det gör det ju. Alltså, du är ju vuxen, så du får ju ta ansvar och som lämnar din mun. Alltså, om du säger saker som får folk att tro det, då är det ju du som får bära det ansvaret.
Jo, jag menar såklart, men utifrån...
Du är ju fri att säga vad du vill. Liksom.
Jo, men exakt. Men att du då kanske skulle till exempel... Vi säger att du, nej jag tror fan det här stämmer, jag får ringa polisen. Att vi, det är på något sätt som man bara vill att någon annan ska göra det. För jag menar, om jag skulle ens ha en procents misstanke om att du skulle göra någonting katastrofalt, så kanske jag skulle fråga dig först.
Ja, det är ju möjligt.
Är du med? Och då är frågan, är problemet här egentligen att det är digital form av kommunikation? För att,
ja, den blir ju mer binär.
Ja, verkligen.
Alltså för den, där och, ja, men det är ju som all skriven kommunikation hamnar ju alltså alltid i betraktarens ögon på ett jättemycket mer tydligt sätt, eftersom man bara utgår helt och hållet från sina egna referenser och sina egna normer.
Jo, men precis. Jag vet inte, det känns så jävla svårt att... jag har ju ingen lösning. Hade jag haft en lösning hade det varit kul. Det har jag ju inte. Utan det jag menar är ju liksom att jag vet inte hur det skulle kunna gå till. För vi kommer bara hamna mer och mer i det här säkerhetsbeteendet. Liksom.
Mm.
Är du med? Och hur ska vi komma ur det? Det kommer ju sluta då med att... Och det ser vi ju i vården nu. Att så här, någon har ringt in och verkligen tänkt ta livet av sig till exempel. Och då har de fått så här, men du, nu ta 2,5 Alvedon, nu får du ge dig.
Mm.
För att balansen blir helt rickad istället. Så jag vet inte, jag ser det här som ett stort problem som kommer bli värre och värre.
Ja, det är nog rimligt att det är...
Ja,
det är det.
Det som fick mig mest intresserad av det här var ju... Jag hade en kollega som var väldigt noga. Hon hade ju under covid... Hon hade ju en man som drabbades av spanska sjukan när den kom. Vilket var fruktansvärt. Och det var fara för liv och allting. Liksom.
Och då, hon hade en man...
Nej, alltså han fick den här... Hette den spanska sjukan?
Ja, om personen levde på 1920-talet, så absolut... Levde personen 1920?
Nej.
Okej, okay, för då var spanska sjukan.
Ja, men kan man ha fått det i efterhand? Nej, vad kan det ha varit då? Ja, någon av de här...
Digerdöden kanske. Om vi ändå håller på.
I alla fall så tyckte... Hon var noga.
Legionärssjukan?
Nej.
Nej.
Det måste ha varit skitsamma. Men hon var väldigt noga med att torka bänkar och sånt under covid. Och det var ju också det som var beskedet, att man skulle torka ytor och sånt. För säkerhets skull. Och alltså, nu då så, om man tittar på någon forskning så kanske, att chansen var mindre än 1 på 10 000 att man blir smittad av covid på en yta.
Ja, men det visste man ju inte då.
Nej, men det är det här jag menar. Det är exakt det här jag menar. Så hur mycket sprit gick åt till att göra någonting som vi inte visste något åt, så att det kanske saknades på en akutmottagning istället?
Jo, men en av 1 000 frontalkrockor så hade det varit fördelaktigt om bältet inte hade varit på. Alltså, man får väl... Eller tycker du att det är orimligt med försiktighetsåtgärder? Jag förstår inte.
Nej, inte att det är orimligt med försiktighetsåtgärder, men att... vi inte ser att försiktighetsåtgärderna i sig börjar att bli farligare än själva det som skulle kunna ha hänt. Då.
Jo, jag fattar att det är symptomet du pratar om, men i det här fallet, vad då är det för att Bänke, vaktmästaren, inte längre kan dricka handspriten, eller vad är det som är...
Nej, men det fattades ju, saknades ju... handsprit även i vården under den här perioden. Sen vet inte jag om det kommer från samma...
aldrig hört talas om.
Under covid, jo?
Jag har aldrig hört talas om att det har saknats handsprit.
Jag är ganska säker på
masker vet jag att saknades, sådana saker. Men handsprit var väl aldrig ett problem.
Nu måste jag googla det. Saknades... Det kanske bara var ute bland folk. Och by the way, så alltså ytdesinfektion och handsprit är inte ens samma sak.
Nej,
det var brist på många håll, precis som jag sa. Men skitsamma. Det jag menar är att försiktighetsåtgärderna blir värre, alltså de blir snart farligare än de åtgärderna som vi gör, typ. Om vi föreställer oss...
Vadå, de åtgärderna?
Du menar det som skulle kunna hända?
Ja.
Nej, jag vet inte.
Så är det väl ibland säkert. Så är det. Så det kan väl argumentera för hur som helst. Men om du, jag tror att då, alltså när det kommer till såna här större händelser, så får man väl, då får du ju väga två saker mot varandra.
Mm,
alltså, men till exempel, är det värt att 17 barn dör idag? Eller att 2000 barn missar en skoldag?
Ja.
Ja, men då får du väga det. Och då, okej, okay, men de här 17 personerna...
Det är där problemet är, för att det kommer du alltid att göra på samma sätt. Samma sak med covid. Ja. Är det värt att massor dör extra? Då är det väl bättre att alla är hemma. Och så tittar vi vilka konsekvenser det fick för det psykiska måendet, för det fick för hemmasittare, för det fick för fobier, speciellt.
Jo, nej, men det vet vi ju inte, det har vi ju inte sett slutet av. Alltså vi vet ju att det får konsekvenser.
Ja.
Men vi kan ju aldrig gå tillbaka och säga att det andra hade varit mycket bättre. För det vet vi inte.
Nej, men nej, precis. Men argumentet att någon ska dö, om vi sätter det mot det, så blir det aldrig en diskussion.
Nej, nej, så är det ju.
Och det där, jag vet inte.
Nej, alltså det kan hända att det hade varit i långa loppet, att det hade varit bättre och typ så här, ja, lev precis som vanligt, gör ingen skillnad alls. Alltså rätt många kommer att dö, men gör vi tvärtom så kommer rätt många att lida rätt mycket och dö också.
Jo, jo, det kunde man inte.
Men nej, nej, så är det ju. Alltså, och då ska vi ju också veta att om vi tar covid typ, så hade ju Sverige ganska milda restriktioner jämfört med många andra länder. Alltså folk pekade ju typ på Sverige och skrattade. Alltså för att vi var så...
oansvariga.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag lade ut en bild på jul på han, vad hette han, folkhälsomyndighetsgubben?
Anders Tegnell.
Jag fick Martin Timell när du sa det. Ja,
nej, han var programledare som är cancelad.
En frilagd bild på han, han sticker in huvudet så bara, hur många är ni på jul?
Ja.
Det var ju känsligt på den tiden. Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför jag kom in på det där heller. Det var mycket, jag tycker mycket onödigt allvarsnack idag.
Det tycker jag med. Alltså jag tyckte det bästa idag var Viga Sara, som är en stulen historia, eller en återberättad historia.
Ja. Har du något, alltså vad mer, alltså jag tänker på det här med spädbarn och deras nackmuskler. Det är också kul om man skulle kunna göra någonting med det.
Mm. Ja. Ja,
liksom att det bara rasar av så, jag vet inte, det kanske inte är så kul, jag vet inte.
Nej. Däremot så, någonting som är kul, det är att om en vecka, lite drygt, alltså nu är det ju, när du hör det här så är det fredag, så om 8 dagar, då är det dags för live poddlipodd i Falun. Klockan 17.00 på Plock i Falun, och... nu är det bara 1, 2, 3 biljetter kvar. Mm. Så att vill man...
Kom in,
har man funderat?
Nyss.
Nyss.
Mm. Ja, bara någon timme sedan.
Ja, en person som jag inte har träffat så många gånger, men träffat bland annat på ditt bröllop.
Ja. Jag kan säga det, alltså det tycker jag man kan få bära, att det är en person som... har tänkt mycket på att knyta ihop svanars halsar som kommer vara med i det här sällskapet.
Mm.
Och det behöver inte den personen berätta om inte den vill.
Och vet du vad, när du säger det, och nu vet jag vem personen är, men när du säger det, då tänker jag alltså på en annan person, en gemensam barndomsvän till dig och mig, som skulle kunna ha berättat om exakt den tvångstanken. Jag tänker på Martin. Visst hade han kunnat säga... Alltså, när jag ser svanarna så tänker jag bara... undrar hur det känns att knyta ihop dem.
Ja, jag ska fråga honom det. Det är ju en väldigt direkt fråga, tycker jag.
Ja. Ja. Ja, gör det, tycker jag. Han är ändå gudfar väl till Mila.
Mm.
Ja, hur som helst. Avsnittet 298 har nått sitt slut,
ja,
tycker
det,
jag
det.
Väl.
Det har det.
Och jag och Kim, vi ska ta och fortsätta.
Får
vi
säga
då.
Yes.
Lång helgen. Tack kristendomen för den här långhelgen.
Ja, J-God.
J-God. Jag och Kim, vi tackar er som har lyssnat. Sprid rörelsen hashtag livet med vinden. Vi tar och fortsätter vår helg, det gör ni också. Och ni tar hand om er.